Podplay. Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt för hela säsongen finns redan att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Han har manipulerat och lurat så många flickvänner, vänner, familj och bekanta på pengar. Så att jag är bara en i mängden.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi att få reda på mer om här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och idén till podden, det fick jag ur en egen erfarenhet. Veckans gäst är Ronja. Välkommen hit till podden, Ronja.
Tack så mycket.
Skulle du bara kunna börja med att presentera dig lite kort?
Mitt namn är Ronja. Jag är 30 års åldern.
Och du skrev ju in till mig och ville väldigt gärna vara med i podden. Hur kommer det sig?
Jag kände att min historia var lite unik jämfört med de andra. Den handlar om en relation som varade i cirka 1,5 år ungefär. Där jag blev utsatt för ekonomiskt våld och psykisk misshandel, manipulation.
Om du berättar från början egentligen allting. Var det här i en, det var en kärleksrelation?
Ja, det var det.
Hur träffade du killen?
Vi träffades egentligen inte fysiskt från början. Det var han som kontaktade mig via sociala medier. Vi jobbade inom samma jobb, men fast vi bodde ungefär 65 mil ifrån varandra. Och då gissar jag på att jag kommit upp som ett vänförslag till honom. Och så har han lagt till mig och skrev till mig. Bara skrev att hej, ville surra runt med folk från samma jobb liksom och lär känna. Just där och då var jag faktiskt inte så intresserad av att lära känna någon ny eller öppen för nya kontakter på grund av att jag var mitt inne i ett annat breakup. Så jag var väldigt, väldigt, vad ska man säga, nonchalant och neutral och absolut svara hej men visa inga invit eller någonting sånt. Men denna killen var ganska, vad ska man säga, envis och fortsatte skriva hela tiden. Hej, hur är det? Och sånt. Och jag svarar ju, men jag visar inget intresse överhuvudtaget. Och detta pågick ungefär 6-7 månader faktiskt. Jag var väldigt noga med att visa inget intresse överhuvudtaget. Men han fortsatte. Och efter dessa 7 månader så började jag känna att jag började må bättre efter förra breakupet. Och kunde liksom kände att man är redo att lära känna nya människor och öppna upp mig och sådär.
Hur såg hans kontaktförsök ut? Alltså på vilket sätt skrev han till dig? Vad skrev han om?
Det var väldigt mycket så. Vad gör du? Vad ska du göra helgen? Och han kunde ge komplimanger om hur jag... Att han tyckte jag såg bra ut och väldigt mycket allmänt egentligen bara. Vad gör du? Hur är det? och sånt. Men det var väldigt, väldigt ofta. Så att jag bara svarade, ja det är bra. Liksom. Inget mer så. Men han fortsatte ju.
Och vad hände sen?
Vi började prata mer och mer när jag tog in honom liksom, kontaktvis. Och då började det med att han skrev väldigt mycket så att säga, frågeformulär. Typ så här, på 30 frågor skrev han random frågor om allt mellan himmel och jord, så skulle jag svara på dem. Och det var väldigt så fram och tillbaka. Han ville att jag skulle göra det till honom och han gjorde det till mig. Och så började vi prata. Sen gick det över till telefonkontakt. Och då insåg vi att vi hade väldigt, väldigt roligt ihop. Och det gick över ganska intensiv telefonkontakt. Så fort vi vaknade på morgonen satte vi in hörlurarna och vi pratade med varandra nästan hela dagarna. På jobbet så hade vi hörlurar och så pratade med varandra hela tiden. Vi hade jättekul och skrattade otroligt mycket. Så det började ganska intensivt redan där. Sen första mötet var, han åkte ner till mig. Just då bodde jag hos min morfar för att jag hade sagt upp en lägenhet som var lite för dyr för mig att bo i ensam. Så han kom ner en helg. Det var väldigt, väldigt spännande. Därför att jag hade inte varit med någon, om man säger så, sexuellt efter mitt förra förhållande. Så det var väldigt så, det var en förväntan om att det skulle ske något sexuellt. Så den spänningen fanns där. Och jag kände också, vad kul att lära känna någon ny. Och han visar väldigt mycket intresse i mig och mitt utseende. Så ja, jag var väldigt, väldigt både nervös och väldigt exalterad. Detta skulle bli så kul liksom. Och helgen var amazing. Alltså verkligen. Vi hade så roligt. Och skrattade något så otroligt mycket. Men jag var redan där noga med att säga att jag inte var intresserad av en ny relation. Men han, när vi sa hej då på söndagen, så fick jag världens längsta meddelande sen. Där han, jag vet om att du inte vill ha ett förhållande med wow vilken kvinna du är. Och jag kände verkligen någonting bara på dessa tre dagarna och sådär.
Tror du att det triggade igång hans intresse också? Just att du var dels ganska svår de här första månaderna, men också att när ni väl träffas så är du tydlig med att du inte vill ha någon relation?
Absolut, det kunde det absolut vara. Liksom att det är ju alltid roligare med någonting man inte kan få. Så absolut, det tror jag säkert. Och efter det så fortsatte ju det här med telefonkontakt. Han började åka ner till mig ganska ofta. Han kunde till och med sjukanmäla sig en hel vecka från jobb för att vara med mig. Min morfar och hans fru var inte så jätteglada i det. Så att jag pratade med honom om att jag kanske får hälsa på honom istället. Just då, under en period, skulle han vara de flesta helgerna i en annan stad med jobbet, så, som var faktiskt närmare mig. Så att jag började åka till honom nästan varje helg och umgås med honom där när han var fri från arbetsuppgifterna och sånt. Det var väldigt intensivt alltihop. Och samtidigt väldigt, väldigt, vad ska man säga, himlastormen. Han var otroligt duktig med komplimanger och varenda gång efter vi hade sagt hej då så kom dessa här kärleksförklaringarna. Jag vet om att du inte vill ha en relation, men du är verkligen den enda människan jag någonsin har träffat som kan få mig att känna på detta viset. Och Han kunde säga att ingen har någonsin fått honom att kunna vara normal. Liksom. Han har sagt att han har alltid varit tvungen att ha en fasad med alla andra människor. Och på något sätt kände jag mig väldigt speciell när han sa så. Jag bara, wow, att en person som har fått hålla en fasad kan vara sig själv. Och jag är en väldigt lätt människa att umgås med. Så någonstans där fastnar jag. Men jag tror inte riktigt jag var kär egentligen. Det var nog bara att bekräftelsen som gjorde att jag fastnade. Och ganska snart så blev vi tillsammans. Alltså efter, tror vi hade umgåtts intensivt i 2-2,5 månader. Sen blev vi tillsammans officiellt. För mig kändes det väldigt, väldigt nervöst. Det var jag som tog beslutet, men det kändes väldigt nervöst att ta det beslutet. Så jag vet egentligen inte riktigt där och då om det faktiskt kändes rätt eller inte. Det var en sån konstig men ändå skön känsla.
Mm. Vilka varningstecken, om du skulle ta upp några här som du känner väldigt tydligt, och kanske också även nu när du pratar om det så här i efterhand?
Alltså, varningstecknen där och då, det kom egentligen inte, eller som jag uppmärksammar, kom egentligen inte förrän långt senare. Men nu i efterhand kan jag väl känna att hans sätt att redan vara kär så pass tidigt är väl ett stort varningstecken. Han känner ju inte mig och jag känner inte honom. Så redan där skulle jag ju ha lyssnat på vad jag egentligen kände. För jag var ju inte redo för en relation där och då. Jag ville inte ha en relation. Men hans kärleksförklaring varenda gång vi sa hej då kände som att denna personen verkligen tycker om mig. Detta är något jag inte har upplevt innan. Alltså sån här intensiv bekräftelse av någon. Så jag skulle nu tro att det är egentligen första varningstecknet, men som jag inte la märke till. Det började med att jag började först söka egen lägenhet, och då kollade jag på lite ettor och sådär. Men han skrev till mig och bara, du, vad skulle du känna om jag flyttar ner till dig? Så då kan du kolla efter 2 år liksom. Och jag var lite så tveksam. Han kommer ge upp ett helt liv och vänner och familj bara sådär för mig. Och det kändes väldigt så, jag har aldrig upplevt att någon skulle kunna ge upp så mycket för just mig. Så jag sa hela tiden, det är ditt beslut. Vill du det så absolut, det kan jag göra. Så jag sökte i 2 år och fick en ganska fort. En helt ny renoverad lägenhet. Och när jag berättade för honom så var han ju också så helt exalterad. Och wow, vad kul. Och så kom inflyttningsfasen. Jag hade som sagt sålt alla mina möbler. Så jag hade ju ingenting mer än någon enstaka byrå och kläder och porslin och sånt. Han sa till mig att han hade en lägenhet, en köpt lägenhet uppe i sin hemstad. Och han skulle hyra ut den möblerad, så han skulle inte ta med sig några möbler överhuvudtaget. Så jag bara, ja okej, fine. Man säljer ju inte en lägenhet i första taget bara sådär. Så jag tog ju det som helt okej. Det enda han hade med sig var typ en säck kläder och 2 flyttkartonger med porslin. Det borde ju egentligen också vara lite av en varningstecken att han inte tar med sig någonting mer. Och ingenting var personligt heller. Men i alla fall, vi flyttade in i lägenheten. Och det var där den första frågan om att jag skulle ta lån på pengar kom. Och det var för just möbler. Jag hade en luftmadrass som vi delar, en dubbel luftmadrass. Och jag sa det att men vi kan väl spara pengar varje månad och köpa möbler efterhand. Men det var inte han intresserad av. Så han började tjata ganska mycket om att han kunde visa sidor på möbler som han var intresserad av och sådana saker. Och första krediten som jag godkände lurade han nästan in mig i. Det var att vi tog en runda till IKEA, satt oss i en soffa. Vi var där mest för att kolla. Och han tog fram på sin mobil IKEAs egna kredit man kunde ta via dem. Och han visste allt. Verkligen allt. Innehållet, hur man tog det, vad betalningsplanerna var, räntan, allting. Och där och då kände jag lite att okej, det är bara ett lån. Inte på utlösa pengar. Det funkar väl. Delar vi på det så ska det väl gå. Så jag gick med på det. Och efter att jag hade tagit lånet så blev han som, vad ska man säga, ett barn som får godis på lördagen. Liksom. Han började planera vilka möbler vi skulle ha. Och han överröste mig med kärlek. Bara så, tack, detta kommer bli så bra. Och han stod för det mesta av planen till möblerna. Jag var inte mycket engagerad. Det var han som styrde allt det. Sen kom det två krediter till. Vi skulle ha en tv, vi skulle ha en säng. Alltså, och det var jag som fick ta det. Hans anledning var att hans mamma hade satt honom i skiten när det kommer till krediter. Han sa att hans mamma hade tagit lån i hans namn för att förstöra hans liv. Anledningen till varför jag sympatiserar och trodde på honom är för att jag själv är uppväxt med en narcissistisk mamma som förstörde min och mina syskons uppväxt. Och där var det också väldigt mycket problem med ekonomin. Så att jag sympatiserar med honom väldigt, väldigt mycket och trodde på honom. Han var ju otroligt duktig på att skapa historier. Alltså verkligen trovärdiga historier. Och väldigt duktig på att använda puppy eyes. Alltså det gick inte att värja sig från honom. Sen började det komma fler och fler förfrågningar om lån. Han sa att lånen hans mamma hade tagit på honom var akuta. De måste betalas nu direkt. Han ville så jättegärna jag skulle hjälpa honom. Och jag påtalade att jag vill ju inte hamna i skiten själv. Men han bara, nej, det kommer du aldrig göra. Då kom hans orsak till varför jag kunde ta lånen. Han hade tydligen en fond på väldigt, väldigt mycket pengar som han skulle försöka få kontroll över från sin mamma och kunna betala tillbaka allting. Så till slut gick jag med på det. Det blev lite små krediter här och var som till slut blev ju en stor summa. Till slut kunde inte jag fortsätta ta lån. På grund av dessa kreditupplysningar. Där finns ju en gräns. Sen kan man inte söka fler lån. När han insåg att han inte kunde få mer pengar från mig så blev han nästan desperat. Han till och med började försöka själv med mitt namn bakom min rygg. För han visste mina uppgifter och sånt och söka lån. Och så fort jag fick dessa kreditupplysningar så frågade jag honom, vad är detta? Nej, då domförklarade han mig och sa att men någon måste ha ID-kapat dig och sånt. Du måste anmäla detta och stoppa dig hos banken och sådana saker. Och jag trodde ju honom. Jag har aldrig tagit lån och jag var själv har alltid varit väldigt, väldigt nitisk med räkningar själv. Så jag trodde ju honom. Så jag gjorde ju anmälningar. Man kan gå in och bromsa sig själv från att kunna ta lån och
sådana saker. Jag tänkte bara, det är så här, han ligger ju bakom detta, ändå vill han att du anmäler det.
Ja.
Var det inte lite konstigt?
Jo, egentligen. Men där och då visste jag ju inte att det var han som hade tagit dem.
Det var mer från hans sida, ja. Just att han uppmuntrade dig till att anmäla när det är han själv som verkar ligga bakom det.
Ja, det var det. Han kunde använda själv att han, att hans bank var strul. Alltså att han blev ID-kapad. Någon tog pengar från honom. För att från första stund han flyttade in till mig så betalade han ingenting. Varken hyra, el, inga hushålls, alltså mat, ingenting sånt. Jag fick stå för allting. För att varenda månad, det var dags att betala räkningar, så kom där olika orsaker. Det var strul med hans jobb, hans nya jobb han hade fått. Han kunde inte få någon lön. Det var något, flera av hans kollegor hade strul med att få lönen. Någon hade tydligen dragit hela hans lön till något han inte visste var det hade gått. Och där kom alla möjliga ursäkter hela tiden. Och jag bara tänkte, okej, nästa månad kommer det väl. Nästa månad kommer det väl. Men det gjorde det aldrig. Vi flyttade in juli månad i lägenheten. På juli och augusti månad så hade jag tagit jättemycket lån. Och någonstans i 1-2 månader därefter så började påminnelserna komma. Han sa till mig att nej, men de är betalda. Jag har betalt dem. Han kunde ta fram banköverföringar som visade att han hade betalt dem. Så jag började ringa lånegivarna. Har ni fått in några pengar? Har ni fått in några pengar? Nej, det hade de inte. Så jag pratade med honom. Han bara, nej, men det kommer väl. Det tar några dagar. Det tar några dagar. Precis som i andra historier, det här med värme och kyla, så var det väldigt så här, han kunde säga det är betalt och så tror man honom. Och sen kommer påminnelser och då blir man tvivelaktig. Och sen kommer han med nytt svar, ja, men det är på väg. Så att det var fram och tillbaka hela tiden som man började tappa lite tron på verkligheten. Alltså man visste inte vad man skulle tro överhuvudtaget. Jag började också känna att det här med påminnelsen började tära lite på mig. För jag hade själv inga pengar. Jag betalade mina egna räkningar, jag fick betala maten, hyran, allting själv. Och det var ganska mycket. Hyran var ändå ganska hög för det var en tvåa vi hade sökt. Så jag stod ju för allting. Jag hade en egen bil också, så jag hade ett billån och den var också ganska hög. Så jag hade ju inga pengar över till att kunna betala dessa lån. Och han lovade dyrt och heligt varenda månad att det är betalt. Det är bara något strul. De har inte fått dem än och det tar några dagar. Och i och med att han visade banköverföringar så trodde jag ju på honom. För de såg verkliga ut. De värsta händelserna är egentligen, det är två händelser som var de allra värsta. Första var nyårsafton, vår första nyårsafton, där hade vi varit tillsammans i, eller vi varit sambo i ett halvår. Vi skulle fira nyår med hans vänner i hans hemstad och precis innan vi skulle åka så slutade mitt BankID att fungera och jag förstod inte varför. Men så, i och med att det var röda dagar och sånt så kunde jag inte kontakta banken. Så jag tänkte, han får ju stå, han sa att han skulle stå för resan och allt det där upp. Så jag tänkte, jag tar det när jag kommer hem sen. Vi åkte upp, det var frid och fred mellan oss och sådär. Det var otroligt kul. Alltså jag var väldigt exalterad av att upp och umgås med hans vänner och träffa andra folk i hans bekantskapskrets och det var en helt underbar nyårsafton, det var det. Vi var ju ute och såg raketerna och vi var hemma hos en av hans vänner som höll i det hela. Vi spelade kortspel på kvällen och det var väldigt, väldigt lättsamt och otroligt roligt. Det var det. På själva festen eller nyårsfesten så skulle nästan hela sällskapet ut och röka. Jag rökte inte så jag kände jag stannade inne då för det var ganska kallt. En av hans vänner stannar där, tar mig åt sidan och berättar att min kille är skyldig honom ett lån på väldigt mycket pengar. Som nu har tyvärr gått vidare till kronofogden. Och denna vännen hade gjort allt för att försöka få pengar från min kille. Liksom att få honom att betala tillbaka. Men min kille hade bara ignorerat. Visat falska överföringar. Sagt att det är problem med banken. Vice versa. Om igen. Och där och då visste jag. Det var nu första vändpunkten där jag kände att jag kommer aldrig få tillbaka mina pengar. Och det var där mitt psykiska mående började bli sämre. För jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra med relationen? Vad ska jag göra med pengarna? Jag hade ingen väg ut. Så där gick jag in i någon sorts, vad ska man säga, survival mode. Sket i mig själv totalt. Jag fokuserade på att min kille och denna vännen skulle reda upp sitt problem. Min pojkvän skulle betala tillbaka till honom och sådana saker. Och fler vänner blev inblandade från hans sida. Men när vi var hemma så bara smutskastade han dem. Lite som att försöka isolera mig från dem. Att... det var dåliga vänner och jag ska inte beblanda mig med dem. Och han förkastade dem för att de hade kontaktat mig i det här och inte honom. Men han hade ju där och då försökt att undvika dem ju. Och jag gjorde ju mitt bästa att försöka hjälpa. Men han bara förkastade dem och förbjöd mig från att ha kontakt med dem. När vi väl kom hem från nyårsafton så gick jag till banken för att försöka låsa upp mitt bank-ID. Där såg jag att 2 kontoutdrag på en bankomat hade tagits plus att pengar hade överförts till hans konto. Och jag bara, vad är detta? Liksom, detta har inte jag godkänt. Detta har inte jag gjort själv. Och... just den månaden innan nyår, det var första månaden han hade betalt hyra. Så jag gissar på att det var de pengarna som han hade valt att ta ut och föra över till sig själv tillbaka bakom min rygg. Jag konfronterade honom, men han domförklarade mig. Sa att någon måste ha skimmat ditt kort. Någon har tagit pengar från min bank också så att någon har gått in och antagligen fått över de pengarna till mig för jag har inte dem. Och jag visste inte vad jag skulle tro så jag gick in, spärrade mitt kort, gjorde en polisanmälan på överföringen och sånt. Men det gick ju inte vidare för att det gick ju inte bevisa på att det inte hade varit jag själv. Så... jag visste inte heller vad jag skulle tro där. Alltså är det något fel på mig? Är det han som har gjort det? Eller är det verkligen att jag har blivit skimmad och ID-kapad och någon har varit inne på min bank? Och... det gick inte att misstro det egentligen för att det var så verkligt. Hans sätt att berätta historier eller ja, som sagt domförklara en så att ens verklighet inte stämde med det man trodde på från första början. Vi är lite inne på våren nu, strax efter nyår. Där jag kände att jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Jag bara jobba. Jag började själv sluta umgås med vänner. Jag isolerade mig från andra för jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Alltså påminnelserna fortsatte komma in. Han betalade ju ingenting som vanligt. Och han kom fortfarande med ursäkter. Olika sorters ursäkter. På att inte kunna betala hyra. Inte kunna, och sa hela tiden att lånen är betalda. Då pengarna är på väg och sådär. Och vid detta laget var man väl lite avskärmad. Alltså man gick runt som en zombie. Man kunde inte riktigt ta in det riktigt. Så att, och han kände nog av att jag visade lite avstånd. Jag ville inte mysa längre. Och just för att man kände att man inte kunde lita på honom. Vad han sa. Och då gjorde ju att man tog avstånd. Vilket gjorde att han började vara borta på kvällarna. Han sa att han skulle umgås med kollegor och kolla fotboll. Varje helg var det någon sorts AV och sådana saker. Nu har vi varit sambos i 10 månader ungefär. Och jag såg honom fortfarande som ny i min stad och tänkte okej, det är väl bara bra att han skaffar nya vänner. Men det blev väldigt, väldigt frekvent. Till slut började det bli att han sov borta många helger. Och han sa hela tiden att han är hos vänner. Han är hos kollegor. De kollar fotboll och han råkar somna och sådana saker. Men många gånger var han inte anträffbar på telefonen heller. För jag kunde skriva till honom på kvällarna när jag var hemma själv. När kommer du hem och sånt. Men han slutade alltid att svara. Och detta pågick nog ända fram till sommaren, att det var så. Sommaren kom och det var covid. Det var under tiden covid var som högst. Så då hade jag fått höra från mitt jobb att det fanns en risk att jag skulle bli tvungen att byta semesterperiod på grund av att det är svårt att ta in vikarier. Planen var att han och jag skulle ha semester samtidigt, juli månad. Men jag hade turen att slapp byta semesterperiod. Men han använde själv det argumentet och sa att han blev tvungen att flytta sin semester till juni månad. Så jag trodde ju på honom att det var samma för hans jobb. Han var borta hela juni månad. Han hade min bil. Sa att han skulle fira semester med kollegor. Han sa att han skulle följa med en kollega ut på en båt en hel vecka, så det var dålig täckning. Och jag bor i en stad nära vattnet, så, eller havet, så jag trodde ju på honom. Han var väldigt dålig på att kommunicera via telefon och text. Han svarade väldigt, väldigt sällan. Och, ja, han var ju precis borta nästan hela juni månad.
Blir du misstänksam till de här plötsliga avståndstagandena och försvinnandena som han nu... Han verkar ju försvinna ganska mycket.
Ja, alltså tanken fanns ju där att vem är det han egentligen träffar? För jag fick aldrig träffa någon av hans kollegor. Jag frågade honom om jag kunde få följa med några gånger. Och han bara, nej men vi ska spela poker, det kan ju inte du. Vi ska kolla fotboll och det tycker inte du om. Så jag trodde ju honom och jag vill ju låta honom ha den friheten. Jag har alltid varit som en tidigare partner, så att du får komma som du själv vill. Liksom. Du får träffa vem du vill och sådär. Och i och med att han var ny i min stad så vill jag ge honom den friheten och lära känna nya människor. Men absolut, det fanns ju långt, långt bak i huvudet en tanke om... Vem är det han egentligen träffar? För jag fick aldrig namn på några av hans kollegor heller. Aldrig någonsin. Inga kontaktuppgifter till någon heller. Jag visste inte vart dessa kollegor bodde i heller.
Fortsätter han att låna pengar här? Fortsätter det här ekonomiska?
Nej, vid detta laget, juni månad, hamnade jag själv hos kronofogden. Det påverkade mig enormt. Mitt mående blev ju ännu sämre på grund av det, för att han hade lovat dyrt och heligt att jag skulle aldrig hamna där. för att han skulle betala tillbaka som han hade lovat. Men jag hamnade tyvärr där, och vilket satte mig i ännu svårare ekonomisk sits med hyra och sådär. Så jag hade ju inga knappt några pengar ens över till mat. Men han bidrog inte heller. Och i och med att jag hamnade hos kronofogden så kunde inte jag ta lån. Eller jag fick låna pengar i smyg av vänner för att kunna ens äta för mat. Men jag berättade ju aldrig det för honom. För att jag skämdes ju både för honom och för mina vänner. Och som sagt, ja, han var borta hela juni månad och jag jobbade. Sen kom juli. Jag skulle ha semester. 3 veckor, juli månad. Och där och då var jag så pass sjuk psykiskt på grund av allt det här. Att jag låg i sängen i 3 veckor. Jag kunde inte förmå mig att lämna hemmet överhuvudtaget.
Och han är borta här samtidigt mycket?
Han kom tillbaka till jobbet. Eller han skulle börja jobbet igen juni månad. Men han sa att han skulle börja ta nattskift. Han jobbade på något lager. Och sa att han skulle börja jobba nattskift också. Så han skulle jobba typ dubbelskift. Och för att kunna betala tillbaka. Det var hans anledning. Så han började vara borta hela dagarna. Kunde komma hem 1-2 timmar. Och sen stack iväg igen över natten. Och hela min semester gjorde han så. Så jag såg honom knappt. Han hade min bil och körde med. Jag hade inga pengar till mat. Så jag försökte överleva på det vi hade hemma. Sen kom svaret. Första dagen tillbaka på jobbet för mig. Jag hade 2 timmar kvar att jobba. Så var jag ett meddelande från en tjej. Som sa att du, jag och din kille är vi tillsammans. Jag ville bara att du skulle veta detta. Och jag fick reda på att de hade träffats ända sedan mars månad. Alltså då i början när han började var borta. Min värld gick 1000 bitar. Där och då när jag hade fått det meddelat. Just då kunde jag inte ens gråta. Jag visste, alltså, den smärtan går inte att beskriva överhuvudtaget. Jag hade gett denna människan allt. Alltså mitt hem, jag hade tagit in honom i mitt hem, gett honom all min ekonomi, min tillit, min kärlek, allt. Och detta var egentligen det enda jag litade på honom, att han skulle inte vara otrogen. Detta var det pricken över iet. Det var här jag gjorde mitt första självmordsförsök. För jag orkade inte mer. Jag såg ingen väg ut längre. Jag visste inte var jag skulle ta vägen överhuvudtaget.
Fanns det någon du anförtrodde dig åt och kunde ändå... Var det någon som visste om allt det här runt omkring dig?
Jag hade nämnt det väldigt vagt till 2 vänner. Och sen midsommarafton på juni då när han var borta hade jag nämnt det för min morfar. Men jag hade inte gått in i detalj eller något sånt. Jag hade bara nämnt att han hade lurat mig på att ta lån. Och att jag nu var skuldsatt. Min ene vän var väldigt så, tryckte väldigt mycket på att det är en psykopat du har att göra med. Du måste lämna. Du kan inte stanna kvar. Men jag försvarar ju honom hela tiden. Jag trodde fortfarande på historien att hans mamma hade satt honom i skiten. Och nu hade han satt mig i skiten. Trots att han hade lovat om och om igen att betala och sånt, så trodde jag ju fortfarande att anledningen till varför han behövde pengarna var för att hans mamma hade satt honom i skiten. Sen, min morfar var väldigt mycket så anklagande mot mig. Hur kan du vara så dum? Hur kan du vara så naiv? Och det hjälpte inte mig i situationen, för att jag var redan anklagande till mig själv. För jag visste inte vad jag skulle ta mig ur. Jag hade hamnat i en situation som jag hade lovat mig själv att aldrig hamna i. Och sen, min andra vän var ju väldigt, väldigt så. Hon lyssnade på mig, men hon visste inte riktigt vad hon skulle säga egentligen. Jag gav honom ett ultimatum. Att om han lämnar denna tjejen och vi skriver ett skuldbrev och vi går i parterapi, så fortsätter vi relationen. Det enda som egentligen snurrar i mitt huvud där, det var pengarna. För jag hade där och då, egentligen tror jag nu känslan hade försvunnit långt tidigare, men när otroheten uppdagades så tror jag nog att det var det var droppen liksom. Jag hade inga känslor för honom längre. Så det enda som snurrade i mitt huvud där var pengarna. Jag vill ha mina pengar tillbaka. Vad kan jag göra för att säkerställa att jag kommer få dessa pengar? Han lovade dyrt och heligt att han skulle göra slut med henne. Vi skrev ett skuldbrev. Jag gick in på internet och hittade ett formulär som är just när man lånar ut pengar till någon och sådär. Vi skrev detta skuldbrevet och jag tog ut kopior på alla lånen och allting för att det skulle gå rätt till. Och jag kontaktade en parterapeut. Vad jag inte visste var att han hade lovat typ detsamma till den tjejen, att han skulle lämna mig. Så han fortsatte med henne bakom min rygg. Han var inte borta lika ofta, men det hände att han var borta på helgerna. Så borta någon vardag också. Han kom med ursäkter till att inte följa med till parterapeuten. Jag var där själv 3 sessioner. Sen insåg både jag och terapeuten att om han inte följer med så kan vi inte göra någonting. Vi kan inte komma vidare och lösa någonting. Så jag fick avsluta den kontakten också. Jag var väldigt, väldigt sjuk psykiskt. Vi började komma in i hösten här. Och jag hade utvecklat ett självskadebeteende för att kunna hantera ångesten. För jag hade ångest från jag vaknade till jag gick och la mig. Jag hade mardrömmar. Och jag tänkte så många gånger att detta är väl inte så farligt egentligen. Där är andra kvinnor som får utstå fysiskt våld och sådana saker. Men detta verkligen bröt mig totalt. Jag hade ingen livsknista kvar att leva. Så tror det var november månad, då hade vi varit sambos i 1 år och 4 månader ungefär. Så valde jag att kontakta en psykolog själv. För jag kände att jag behövde prata med någon. Andra besöket sa min psykolog att du får inte åka hem. Du får remiss och går till psykakuten, för du är så pass självmordsbenägen att jag vågar inte släppa hem dig.
Och relationen med killen pågick?
Ja. Pågick fortfarande där. Så jag fick den remissen och gick till psykakuten och blev inlagd. Och jag ringde ju honom och sa att jag blir inlagd nu. Det sjuka är ju att han visar ju ömhet. Liksom. Har gjort hela tiden under tiden man har mått dåligt. Men han har inte riktigt visat en förståelse att det är på grund av honom. Han har ju visat ömhet att det är synd att du mår dåligt. Det är jättetråkigt att du mår dåligt och sådana saker. Och han självmant åkte med väska till psykakuten och lämnade till mig. Och jag blev inlagd 2 veckor. Och där fick jag träffa en läkare. Det var denna läkaren som fick mig att ta beslutet att avsluta relationen. För hon var väldigt, väldigt hård. Direkt hon fick höra min historia sa hon det att det kommer aldrig bli bättre. Det är en psykiskt sjuk människa du har att göra med. Han kommer aldrig bättra sig. Du måste lämna denna relationen. Annars kommer du nog inte leva mycket länge till. Så hon var väldigt, väldigt hård. Men jag behövde höra det. För jag hade bara fortsatt stanna på grund av pengarna. Och trodde att det skulle kanske bli lite bättre. Så att jag var inlagd 2 veckor. Och så ringer jag honom och säger att när jag kommer hem så vill inte jag ha dig där längre. Och det var ett jättejobbigt beslut att ta. Det kändes som att jag sårade honom. Som att jag var orättvis mot honom. Och att mina känslor inte betydde någonting där och då. Men han var så kall i telefonen och bara så, okej, jag gör det. Och när jag kom hem igen så hade han bara tagit en väska kläder och stuckit.
När du berättar det här nu, hur känner du dig? Alltså, hur känns det att återge det här?
Det känns som att det fortfarande var igår. Det har gått 2 år sedan dess, men ja, det känns som att det fortfarande var igår. Jag har gått otroligt många olika terapibehandlingar. Jag har gått i terapi för mitt självskadebeteende. Nu ska jag starta upp en traumabehandling därför att just det här, den här otroheten uppdagades, det hemsöker man fortfarande. Jag vågar inte lita på människor, jag vågar inte dejta överhuvudtaget. Jag har gått in i en, vad ska man säga, en bubbla där jag tror att jag kommer att leva singel resten av mitt liv. Och jag tror att, att jag lever i någon sorts falsk happiness kring att vara singel. Alltså, jag gillar att vara singel, men att inte våga släppa in en människa är det som hindrar mig i min vardag. Jag har blivit ganska, även till vänner och familj har jag blivit väldigt, väldigt avståndstagande. Just emotionellt släpper jag inte in människor överhuvudtaget på grund av allting.
Det är intressant också. Vad säger psykologer och terapeuter? Vad ger de för råd just kring den problematiken att med tillit?
Alltså, jag har faktiskt inte fått just något konkret hjälpmedel där. Egentligen är det bara att försöka våga. Men man är ju så otroligt rädd för att hamna i samma situation igen. Den skräcken äter upp en inifrån. Eller liksom, det är som att ha ett monster inom sig som skrämmer en varenda gång man ska närma sig en annan människa emotionellt. Jag kan vara väldigt duktig på att berätta allting jag varit med om, men det betyder inte att jag har släppt in en människa emotionellt. Jag vågar inte känna känslor mer än sorg och ledsenhet. Jag vågar inte tro på framtiden överhuvudtaget, för jag är så rädd för besvikelsen.
Parallellt här med honom, vet du någonting hur hans liv ser ut och vad har du fått veta om honom?
När jag väl var inlagd på psyket så skrev jag ett brev till hans mamma. Även om vi hade varit tillsammans så pass långt så visste jag inte vem hans mamma var. Överhuvudtaget. Så, men jag hade lyckats få tag i hennes namn och var hon bodde. Så jag skrev ett handskrivet brev och skickade till henne när jag var inlagd. Och hon ringer mig. Och vad jag får veta då är att jag är inte den första. Han har manipulerat och lurat så många flickvänner, vänner, familj och bekanta på pengar. Så att jag är bara en i mängden. Och det var så jättejobbigt att höra, för att när jag valde att separera från honom så sa jag till honom att jag hoppas verkligen inte att du gör detta mot nästa tjej. För bara tanken av att han skulle utsätta en annan människa för vad jag gått igenom, det var hemskt. Och jag tänker på, men jag fick ju veta ett halvår senare att han hade gjort samma sak mot den tjejen han var otrogen med. För de hade ju fortsatt sin relation. Och jag hade ju varnat henne, men han hade manipulerat tillbaka henne igen och han hade smutskastat mig. Och han gjorde samma sak mot henne. Lura henne på pengar. Det jag fick veta av hans mamma var att han levde på andras pengar. Han köpte dyra kläder och bjöd ut människor på dyra middagar och fester och sånt. Och levde på andras pengar. Efter relationen till slut så började ju folk höra av sig till mig också. Detta var alltså vänner som han hade lurat under tiden vi var i relation. Och de hade börjat höra av sig till mig därför att han stod fortfarande skriven på min adress. Och ville ha tag på honom för att han hade börjat typ blocka dem och sådana saker. Och de stod själv där med lån som de har tagit och gett honom. Som kom påminnelser, de fick vända och vrida på varenda krona för att kunna överleva, för att kunna betala tillbaka själv på det. Och det var hans sätt att leva på. Andras pengar.
Vet du någonting om han fortsätter så här än idag?
Just nu vet jag inte. Men jag vet att efter min relation till slut så har han lurat 5 nya tjejer. Jag vet att det var en tjej, vet jag, var hans flickvän. Resten har varit vänner. Eller så gamla klasskompisar och lite avlägsna vänner som han har kommit med någon panikartad historia. Och så har de till slut gått med på att ge honom pengar. Och vi har ju kontakt allihop. Vi har stöttat varandra.
Hur har ni fått kontakt?
Först och främst att vi har bott på samma adress och de har ju tagit kontakt med mig för att vi båda stod på samma adress. Men sen också, några månader efter vi separerade, så skrev jag ett inlägg på mina sociala medier. Utan att nämna namn eller något sånt så skrev jag vad jag hade varit med om. Och det inlägget finns kvar och några har, som man har lurat, har kommit över det med inlägget och då har hört av sig till mig och sagt att jag tror jag vet vem det handlar om. Vi har nog blivit utsatt för samma människa. För de kunde känna igen sig lite i historien med det här med att de tar ett lån, ger honom, men sen får inget gensvar tillbaka.
Det här med pengarna och så. Hur pass stora skulder är det handlar om?
Just idag ligger skulden på 460 000 kronor. Jag har löneutmätning och har haft ända sedan jag hamnade hos kronofogden. Men det är flera smålån, så det är otroligt höga räntor. Om man kollar på kronofogdens tabell så är inte jag skuldfri för en som 10-15 år. Och bara den tanken gör ju att man har ingen framtidstro överhuvudtaget. Jag har försökt att ansöka om skuldsanering 4 gånger. Blivit nekad 4 gånger. Det var inte förrän nu i år. Nej, förra året var det faktiskt. Som jag orkade ta modet och kontakta Kronofogden med detta skuldbrev. Och ansöka om ett återbetalande. Att de ska driva in pengarna. Först ansökte jag om att få tillbaka pengarna. Men han överklagade. Och så överklagade jag tillbaka. Och sen gick det vidare till tingsrätten. Och där och då gick jag in i väggen. För att det är ganska mycket arbete. Det här med att försöka driva detta. Så att jag gick på heltidssjukskrivning. För jag orkade inte jobba samtidigt. Jag kunde inte fokusera på mitt jobb och samtidigt försöka fokusera på det här. Att det skulle bli en rättegång och jag skulle bli tvungen att träffa honom och försöka driva min sak i det hela. Och jag var ju så otroligt rädd för att förlora. Liksom, nu hade jag bevis där han hade faktiskt själv skrivit under. Men jag var ändå så rädd att jag inte skulle få rätt. Jag hade tur faktiskt. Han dök aldrig upp på rättegången. Så de klubbade igenom för min sak att han skulle betala tillbaka. Han hade ju 4 veckor på sig att överklaga den domen, men han gjorde aldrig det. Dock kom det 3 månader senare en annan sorts överklagan om att försöka återvinna dessa 4 veckors överklagan han hade. Och det visade sig att hans mamma har blivit hans överförmyndare. Han har, vad ska man säga, inga befogenheter överhuvudtaget. Han kan inte ta lån, han kan inte ta ett abonnemang. Ingenting sånt. Så han, i dessa papper stod det att han hade godkänt att hon skulle bli hans överförmyndare. Och det stod också i dessa papperna att hans mamma och hans pappa hade gått in och betalat av hans skulder hos Kronofogden. Han hade skulder hos Kronofogden, vilket jag inte visste överhuvudtaget då. De hade gått in och betalat av dem, men efter att det var avbetalt så hade han gått och tagit eller dragit på sig skulder upp mot 50 000 direkt därefter. Och då hade han gått med på att hon skulle bli hans överförmyndare. Men det gick inte igenom deras överklagan, så att jag har ett domstolsbeslut som lyder att han ska betala tillbaka hela summan. Den har jag ju skickat in till Kronofogden. Men i nuläget så kommer de ingenstans. För de hittar inte honom. Han svarar inte telefon eller mail. De hittar inte honom på hans adress han bor på. Jag har gett dem kontaktuppgifter till hans mamma, hans pappa och hans tidigare arbete. Men de kommer inte vidare och det har stått still sedan i maj månad.
Om du tittar tillbaks nu på dig själv och din situation och ditt liv, hur lever du idag? Du pratade tidigare här om din traumabehandling som ska påbörja.
Mm.
Men, men om du berättar om lite mer om ditt liv idag.
Alltså jag mår ju äntligen bättre. Jag är fri från självskadebeteendet på grund av en väldigt intensiv terapibehandling för dig.
Vad var det? Vad är det för typ av behandling?
Det är en behandling som är inriktad på just självskadebeteende och lära sig att hitta roten till varför man självskadar. Jag hade försökt så många gånger efter relationen att sluta på egen hand. Men så fort jag hamnade i någon situation som påverkade mina känslor eller att någon kom för nära emotionellt eller någonting sånt, så kunde inte jag hantera känslorna överhuvudtaget. Så att jag självskadade för att kunna fly. Och terapin var 16 veckor, en gång i veckan, så träffades man i grupp och så var det olika stadier man gick igenom för att lära sig att hantera självskadebeteendet, hitta andra bättre sätt att hantera känslor och lära sig släppa in känslorna, inte fly från dem. Vilket var vad jag hade gjort hela tiden.
Att släppa in känslor, är det att låta sig känna ångest, låta sig känna?
Ja, låta sig känna, som nu, den relationen jag har gått igenom. Låta sig känna att jag har faktiskt gått igenom det här. Då när jag började må väldigt, väldigt dåligt och började självskada, så var det ju ett sätt att fly från ångesten jag hade dagligen. Det var ett sätt att avskärma honom från mig, avskärma omvärlden från mig själv. Jag gick in i en liten egen bubbla och så fort jag kände någonting som kunde relatera till ångest eller även lycka ibland, kunde kännas väl för överväldigande, och så självskadade jag för att fly och sen blev man lugn igen. Jag har ju lagt ner så otroligt mycket terapi. Otroligt mycket pengar på terapi. Jag fick testa på antidepressiva för att kunna ta mig upp ur sängen. Kunna fungera. Och det har man också fått lägga mycket pengar på. Och det är inte lätt när man sitter hos kronofogden heller. Se att ens lön, halva ens lön försvinner varje månad. Att man knappt har någonting att överleva. Och samtidigt ska man försöka ta hand om sig själv genom att gå i terapi. Det är inte lätt överhuvudtaget.
Om du skulle få förmedla ett budskap, då tänker jag både till den eller de som faktiskt sitter i din situation. För ja, det är ju tyvärr människor som har hamnat just så här. Men också till att förebygga att inte hamna i en sån här situation. Och så här, tips?
Ja, absolut. Det man får lära sig egentligen från när man är ung. Ta inte lån åt någon annan. Absolut hade jag ju fått lära mig det själv. Och det var ju så någonting som skrek inom mig. Men jag trodde ju på hans historier. Men att faktiskt försöka stå på sig där. Ta inte lån åt någon annan. Och sen också, han var väldigt, väldigt kärleksfull. Det var han i dejtingfasen. Och precis som varenda gång vi sa hej då till varandra när vi hade umgåtts, så kom ju dessa. Alltså det var som att han skrev en hel bok av kärleksförklaringar. Att vara lite, kanske inte skeptisk, men vara lite vaksam. Alltså, visar någon så mycket kärlek på så kort tid, så är det nog för att försöka få det runt sitt lillfinger. Vem känner någon på så kort tid och kan vara så kär i någon på så kort tid? Det är overkligt egentligen. Det är det ju. Absolut finns det solskenshistorier, men vanligtvis så är det inte så. Man ska ju lära känna varandra ordentligt innan man går in i en relation. Och gärna låta det ta sin tid. Låta det ta flera månader, år, om det behövs för att verkligen lära känna denna människan man väljer att fortsätta sitt liv med. Inte kasta sig in. Det första man gör.
Podplay.